Nu har jag då hittills mest hunnit vara i Syrien och där har jag sett mycket ruiner och jätteutbredd fattigdom. Men jag har också sett hoppfulla och glada människor som gärna stannar upp och umgås en stund. Här i Libanon har jag sedan sett hur Israels precisionsattacker ser ut i praktiken. Det kan till exempel då vara en gata där ett hus är bombat medan resten är intakta.
Det här säger utrikesredaktör Josefin Flemmich som just nu är i Mellanöstern på reportageresa för att ta reda på hur det ser ut i Syrien nu då diktatorn har störtats och i Libanon där vapenvilan mellan Israel och Hezbollah snart kan ta slut. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar och idag ska vi fokusera på Mellanöstern. Vad säger vanligt folk i Syrien och Libanon om läget just nu och hur ser vardagen ut där? Min kollega, utrikesredaktör Josefin Flemmich, har alltså nu den senaste veckan varit på reportageresa i Mellanöstern. Och då jag talade med henne på torsdag kväll hade hon just kommit tillbaka från den militära zonen i södra Libanon till Libanons huvudstad Beirut. Hittills har hon mest varit i Syrien och förklarar att hon nog känner sig rätt säker där trots att det är ett område där regimen har störtats för bara drygt en månad sedan.
Nå, överlag så känner jag mig nog säker här, ja. Men det kändes nog märkligt att åka in i Syrien. För under Assad-tiden så var det under de senaste åren åtminstone en omöjlighet att få visum. Nu behövdes det inga visum på det sättet på förhand. Annat än då lite papper vid gränsen och lite ansökningar om i vilka områden vi skulle rapportera. Till en början så måste jag nog erkänna att det kändes lite skrämmande att se de här rebellerna som nu då styr Syrien när de står med sina vapen vid checkpointer och sådär.
Mm. Du sa att du har träffat mycket människor, glada människor som liksom stannar upp och vill umgås. Du kommer ändå från, liksom från utsidan för att bevaka det här området. Hur tas du emot som finsk journalist?
Jag har nog tagits jättebra emot. Människor är supervänliga och ofta är de ganska nyfikna på en, vem jag är och vad jag gör där. I Syrien så har det ändå blivit lite mer byråkratiskt jämfört med hur det var just efter regimens fall. Så det tar lite tid att till exempel fixa tillstånd för att då besöka olika delar av landet och så. Men det går att ordna och människor är väldigt villiga att tala om sin situation med mig.
Mm. Hur beskriver de situationen?
Människor är nog i allmänhet jättehoppfulla. De är glada över att ha sluppit Bashar al-Assad. Men samtidigt finns det såklart en viss oro bland vissa grupper i samhället då över att det ska bli ett mer, vad ska vi säga, radikaliserat samhälle i och med just den här styrande rebellgruppen HTS bakgrund. De har ju koppling till både IS och Al-Qaida tidigare. Det här är nog någonting som de själva tonar ner och också tonar ner nu när jag har pratat med dem. Men det som vanliga människor till exempel säger att det är jätteskönt att äntligen kunna prata politik. Mm. Man känner för första gången på decennier att inte alla väggar har öron och man går inte runt med en ständig rädsla för att till exempel bli gripen och slängd i fängelse. Och också de människorna som är lite mer skeptiska har åtminstone de jag har träffat av de som är lite mer skeptiska säger att allt ändå är bättre än hur det var förr.
Ja, förr. I början av december i fjol så störtade en rebellgrupp som kallar sig HTS en rad stora städer i Syrien med resultatet att den syriska regimen kollapsade. Enligt medieuppgifter ska den syriska armén ha varit helt chanslös mot rebellernas framfart. Den tidigare presidenten Bashar al-Assad sägs ha flytt landet i det skede som rebellerna intog huvudstaden Damaskus. 50 år av diktatoriskt styre var över. Det är nu då drygt en månad sedan regimen störtades. Josefin, hur ser vardagen i Syrien ut nu?
Vardagen rullar nog på och man märker av det här statsbygget. Det som är lite kul är att se att människor på något sätt har förbundit sig till ett slags samhällskontrakt där fast läget är lite kaotiskt och institutionerna inte ännu har återupprättats fullt ut. Så stannar människor till exempel vid rödljus, man handlar i butiken helt som vanligt. Det förekommer inte på det sättet stölder eller någonting sånt. Jag inte åtminstone själv varit med om det eller hört om det. Så människor försöker på något sätt verkligen driva samhället framåt. Men det kommer nog att ta tid.
Mm. Hur ser styre ut just nu då?
No, just nu så har vi då Ahmed al-Shara som leder den här övergångsregeringen, och han har då utsett några ministrar. Det här arbetet pågår fortfarande, så att det är nu lite svårt att säga hur den syriska övergångsregeringen fullt ut kommer att se ut och vad man kommer att ta tag i. Men det här nya styret jobbar åtminstone väldigt aktivt på att till exempel återupprätta kontakter till grannländer och till EU och försöka vända sig utåt.
Hur fungerar samhället just nu i Syrien då? Alltså, i december så sa Ahmed al-Shara att det kommer ta upp till 4 år innan man kan ordna någon slags val i Syrien till exempel. Hur ser samhället ut?
Det är nog alltså ganska kaotiskt på sitt sätt, och infrastrukturen är ju totalt förstörd i då stora delar av landet. Redan helt praktiskt så har kriget tvingat stora mängder människor att ta sig till säkra områden och till städer som inte är så svårt drabbade, som till exempel just huvudstaden Damaskus, men också till Aleppo. Och man märker till exempel att det är enorm trafikstockning varje dag för att ja, det finns helt enkelt så mycket människor just i centrum, eftersom att förstäderna och hela stadsdelar då i praktiken helt har slagits ut. Jag är inte alls överraskad över att det skulle kunna ta några år att ordna val, med tanke på i vilket tillstånd Syrien just nu befinner sig. Man har till exempel inte någon aning om hur många som bor var, för det har inte gjorts någon folkräkning på år och dagar just på grund av kriget. Så att människor har flyttat runt en hel del, och stora mängder av syrierna befinner sig också i grannländer, och folk kommer tillbaka nu, och det är lite oklart vem som finns var och vem som bor i vilken lägenhet och sådär. Och det här kommer nog vara svårt att lösas före man har byggt upp de här bombade områdena, och det kostar pengar, och det är pengar som man inte just nu har. Men det är åtminstone roligt att se att syrierna verkligen på något sätt försöker gå samman och försöker se positivt på framtiden och fundera också sådär hur man själv kan bidra, och man har nog också stora förhoppningar på att det internationella samfundet ska kunna hjälpa, åtminstone i någon mån.
Du sa att det finns mycket bombade områden, så här som finländare så jag har liksom svårt att bilda mig en uppfattning om exakt hur det ser ut i Syrien. Hur stor utsträckning är områden liksom bombade och sönder och förstörda?
Alltså förstörelsen är nog helt enorm. Om man är på områden som har kontrollerats av regeringen så märker man kanske inte av det lika mycket. Så till exempel i centrum av Damaskus så märker man liksom inte att det har pågått ett långt krig. Men direkt sen när man åker ut i förstäderna eller till också vissa stadsdelar där oppositionen då har hållit till, eller då i Aleppo till exempel, östra Aleppo, så där är nog liksom hela kvarter jämnade med marken. Och så finns det ganska mycket såna här hus som på något sätt, det ser lite ut som spökstäder, det är bara skal kvar. Och det är sorgligt också att säga att människor tvingas leva bland det här, bland allt bråte, bland ruiner, och folk är otroligt fattiga och funderar också på hur man ska kunna liksom ha råd att bygga upp huset igen. Och en hel del av de här husen är alltså sådana att det skulle antagligen vara bättre att bara jämna dem med marken och bygga upp på nytt, för att det är svårt att se att de överhuvudtaget är säkra längre, med tanke på att liksom byggnaderna, strukturen nog har tagit så mycket skada av de här tunga bomberna.
Du sa att det finns liksom en enorm förstörelse. Det som behövs framförallt för att bygga upp Syrien igen är pengar som det inte finns av, helt enkelt. Och att de är liksom beroende av att omvärlden hjälper till. Vad tror du, Josefin? Vem kan liksom komma in och hjälpa till? Finns det ett intresse för det?
Det tror jag nog. En bidragande orsak till att ekonomin ju är så dålig i Syrien är de internationella sanktionerna som infördes då med anledning av inbördeskriget. Och nu ska till exempel EUs utrikesministrar diskutera frågan om just sanktionerna på måndag. Man funderar på att åtminstone då i etapper häva de sanktionerna som riktas mot den syriska energisektorn och mot transporten och så här. Jag tror inte att man kommer att häva häva sanktioner som riktas mot vapenindustrin. Det är nog inte aktuellt. Men redan om man häver en del av de ekonomiska sanktionerna, så är det möjligt att Syrien igen till exempel kan exportera vissa grejer. Syrien är ett ganska oljerikt land. Man får igång exporten, importen. Kanske man sakta kommer ut på den internationella marknaden. Och det skulle vara jättepositivt för den syriska ekonomin. Men också på hemmaplan så finns det saker att göra. Under Bashar al-Assad var det nämligen så att inga företag fick verka om inte var godkända liksom av då maktpartiet. Vilket då gjorde till exempel att det var svårt för företagare att verka. Och nu har man då hävt en del av de här restriktionerna som fanns i landet. Just nu är det till exempel också tillåtet att handla med utländsk valuta. Det fick man inte göra tidigare. Så man försöker liksom jobba på det på hemmaplan, men också förstås vädja till länder som har sanktioner mot Syrien att på något sätt nu se över dem igen och kolla ifall det går att häva någonting. Så att där rör det nog också på sig hela tiden. Och som sagt så skulle jag inte vara jätteöverraskad om det är så att EU väljer att häva just en del, för att det är i princip det enda sättet för Syrien att komma på fötter igen.
Mm. Du har också besökt Libanon och är där just nu, och där är läget ju spänt nu igen. Nu på söndag blir det 60 dagar sedan vapenvilan mellan Israel och libanesiska Hezbollah slöts, och det betyder att den inledande första fasen tar slut. Hur tror man där att det kommer att fortsätta, Josefin Flemming?
Folk vet inte riktigt, och många oroar sig nog för hur det ska gå. Varken Hezbollah eller Israel har dragit sig tillbaka så som de borde ha gjort enligt det här avtalet. Så vi får nog helt enkelt se vad läget är på måndag. Jag har svårt att tro att Hezbollah i det här läget skulle ha råd att fortsätta kriget, men man vet ju nog aldrig. Jag tror att eldupphöret kommer att fortsätta, åtminstone en tid. Men grundproblemet här är ju inte löst.
Mm. Du har talat med vanligt folk i Libanon också. Vad tror och tänker de om sin egen framtid?
I söder där jag var idag så är folk nog oroliga inför hur det ska gå. Men samtidigt är man också otroligt arg på Israel som bombar civilpersoners bostadshus, och de här civilpersonerna har ingen Hezbollah-koppling. En man som jag talar med frågar sig varför Israel gör det när man helt klart har kapacitet att utföra precisionsattacker. Jag frågar också flera om ifall Israel och Libanon någonsin skulle kunna bli goda grannar, och alla sa nej, att Israel helt enkelt har tagit för mycket av dem och att de här krigen ju alltid blossar upp med jämna mellanrum. Så det visar ju också på något sätt att den här konflikten är långt ifrån löst, också om den här vapenvilan nu faktiskt skulle hålla.
Tidigare i veckan rapporterades det från Libanon att tre finska fredsbevarare hade skadats lindrigt efter att en explosion inträffade i närheten av en patrull som var i ett område där Israels militär är aktiv. Den här explosionen orsakar skador på ett fordon och tre av fyra fredsbevarare skadades då lindrigt. Josefin, du har själv besökt FN-basen i Deir Kifa och träffat finska fredsbevarare i Libanon. Hur beskriver de läget i regionen?
De är nog väldigt tydliga med att säga att de bara gör sitt jobb och att de anpassar sig efter läge oavsett hur det ser ut. De som jag pratade med idag hade kommit dit för ett par månader sedan, så de har kommit in då under den här vapenvilan. Men läget har ju varit instabilt trots vapenvilan nu ändå allt sedan dess. De ville inte riktigt kommentera läge mer än så, eller gå in på det på liksom ett politiskt plan. Jag besökte alltså den fransk-finska basen idag, och det var faktiskt från den basen de tre finländare som skadades på onsdagen kom. Och kommendören där sa att alla som jobbar där nog vet vad de ger sig in på när de kommer hit, men att det är jätteovanligt att finländare skadas. Han kom inte åtminstone ihåg några motsvarande fall här i Libanon.
Mm. Du är Josefin på plats i Mellanöstern ännu ett par dagar, men också sen när du kommer hem till Finland igen så fortsätter du i rollen som utrikesredaktör att bevaka bland annat läge i Mellanöstern. Vad håller du ett extra öga på nu under vårvintern?
Ja, den listan är nog ganska lång. På kort sikt håller jag ett öga på läget mellan Israel och Hezbollah och sen läget i Gaza förstås. Förhoppningsvis får vi journalister möjlighet att åka in och tala med palestinerna i Gaza nu så snart som möjligt. Det har ju inte hittills varit möjligt. Men det är också intressant att följa med vad Israel sysslar med på syrisk mark vid Golanhöjderna, där man då illegalt har utvidgat den buffertzon som finns mellan Syrien och Israel. På längre sikt så är det nog värt att se hur det syriska statsbygget och den här återuppbyggnaden av landet går. Men där tror jag nog att vi får räkna med att det kan ta en stund ännu före vi ser något resultat.
Tack så mycket för det här, Josefin.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och utrikesredaktör Josefin Flemmich på plats i Beirut i Libanon. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden det hittar du varje vardagsmorgon på Yle Arenan. Kom ihåg att lägga till oss i din lista och beställa på våra notiser i Arena-appen så missar du inga avsnitt. Producent för nyhetspodden är Lukas Dahlström.